Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå,
old
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv. Vi hörde där. I den klassiska hallåramsan från Örby utanför Stockholm. Och mig, Per Bjurman, i ett brakande soligt New York. Oh. Och vi ska nu ta och spela in vårt 455:e avsnitt.
Stämmer, precis. Mm. Ett matigt sådant tror jag så här på förhand. För vi har en hel del att hugga tänderna i efter denna trade deadline-vecka som har passerat.
Yes, vi har ju, ja, det var ju trade deadline i fredags och nu är vi inne... I spurtsen. Spurtsen.
Ja, nu pratar du ekelivska liksom.
Ja, jag var på väg mot nästa ord. Jag skulle säga att vi är down the stretch. Och så var det
spurtsen. Ja, just det.
Spurten!
Precis, spurten i den germanska Noel-kalendern.
Ja, det är så. När man har passerat... Alltså, jag hävdar ju att upploppet börjar redan efter All-Star-breaket. Men spurten, nu är vi på väg in på stadion i Holmenkollen.
oj, oj, oj. Nu vajar flaggorna. Nu publiktrycket är igång.
Ja, ja, det är efter trade deadline. Nu är ju alla trupper spikade, alla affärer gjorda. This is it. Och nu är det liksom... All in till mitten av april och sen börjar det på verkligt allvar. Slutspelet börjar.
Ja, precis. Mycket, mycket spännande. Och ja, hur är läget med Bjurman så här i mars då? Förra veckan fick vi höra att det är betydligt bättre än vad det är i januari och februari.
Ja, det är absolut. Det är, som jag sa, vi har haft några väldigt underliga dagar med konstigt väder här i New York. Men som jag sa, idag är det väldigt fint solsken. Det varken regnar eller blåser. Så jag ser fram emot att gå ut efter vi har gjort det här.
Ja, vad trevligt. Jag har faktiskt varit ute och snurrat lite i Örby idag, vet du. Det har varit solsken även här. Så att våren har börjat hitta hit också, vet du.
Ja, vad härligt. Annars så, jag har sovit lite dåligt så jag är lite trött. Men jag hoppas att jag kan upprätthålla energin här i avsnitt nummer 455. Och det tror jag väl att jag ska kunna göra eftersom vi som sagt har så mycket att prata om. Vi kommer ju att gå igenom rätt mycket av det som hände då innan fredagens deadline. Ja. Men vi har lite andra saker att ta i som har hänt som inte direkt är kopplade till det.
Nej.
Och jag vet inte vart vi kan börja, men vi kan väl börja i Tampa, tycker jag.
Ja, det gör jag ju alltid. Börja i den hela stan. Ja.
I lördags då, så var det ju ganska stor kväll där överhuvudtaget. De firade 20-årsjubileet av Stanley Cup-bucklan i och med att Philadelphia var där då. Mm. Med John Tortorella som var coach för 2004-laget och även de flesta från det mesta laget var på plats i Amalie Arena med Fredrik Modin i spetsen.
Ja, precis. Det var kul att se Modin igen och alla de här gamla mina gamla hjältar, vet du. Med Andrew Chuck som för sig ofta är där såklart ju, men Brad Richards och Dan Boyle och Fedotenko, vet du.
Två målskytten i Game 7.
Ja, superlegendar.
Ja. Men coachen då, han fick inte vara med på jubileet så länge, även om han försökte stanna kvar längre än han fick. Det var alltså vår vän John Tortorella som stod för, åtminstone på senare år, sitt största uppträde. Mest spektakulära vi har sett honom på bra länge.
Ja, vi vet ju att han är temperamentsfull. Det minns ju uppenbarligen de här Tampa Bay-spelarna en gång i tiden också såklart, men... Ja, det här var ju någonting speciellt alltså när han får matchstraff. Det står 4-0 till Tampa, ja, då också.
På en gång, snabbt.
Ja, det hade bara gått 10 minuter av matchen och ja. Flyers hade dragit på sig 3 utvisningar och blev rejält straffade, och det tyckte Tortorella var orättvist och gav domaren Wes McCauley, inte vilken domare som helst heller, en av de mest respekterade. Ja. En riktig sån Captain Haddock salva. Och det gillade inte McCauley och gav han matchstraff, vilket i sin tur inte Tortorella gillade och vägrade lämna helt enkelt.
Ja, han stod där och skrek no, no, ja, I'm not fucking going, I'm not going.
det var vissa svordomar där också.
Ja, ja, det var helt otroligt. Och kommentatorerna sa this is unbelievable.
Ja, precis. Och spelarna som de visade i VIP-boxen stod och garvade liksom.
Alltså, ja, Modena och kompon. Ja, de känner sin gamla coach. Ja. Det var ju helt otroligt. Jag har ju varit lite besviken över att han tycks ha liksom utvecklat ett mildare sinnelag på senare år.
Och han har hunnit bli 65 nu, Tortorella.
Ja, undviker de här scenerna. Han tycker ju själv det är pinsamt liksom. Ja. Att han så ofta blir reducerad till den här clownen. Liksom arga clownen.
Ja, ja exakt.
Men här sprack det då. Han humöret exploderade i huvudet på honom. Till slut fick han ju lomma väg då.
Ja.
Det går inte att vinna den, men man får inte stå kvar när man har fått matchstraff.
Nej, då hade det kunnat bli ännu fler matchers avstängning, för det renderar ju i 2 matchers avstängning för Tortorella och dessutom 500 000 kronor i böter.
Ja.
En saftig summa. Det är 13:e gången han blir bötfälld i NHL-historien. Det är rätt mycket det alltså. Jag kommer ihåg att du har skrivit en lång liksom text en gång i tiden om John Tortorella. Och då råkar jag se att rubriken till den, för jag letade upp den nu inför poddavsnittet, var NHLs dyraste tunga, skriven 2012. Redan då hade han fått massa böter liksom.
Jaha, jag skrev ju faktiskt en krönika idag igen, alltså som kommer att gå i pappret på onsdag då.
Ja.
Den är handlade också om Tortorella. Och att jag var lite glad över att få se det här igen. Just för att han har...
Lugna ner sig,
men står och liksom grimaserar i båset, det gör han ju jämt eftersom han blir inzoomad hela tiden. Men det var på temat att det här var nog YouTube och resten av nätet är fullständigt nerkraddat med klipp på hans utbrott genom åren.
Ja.
Och jag hävdar då att den här omedelbart seglar upp som nummer 2 på best of Tortorella-listan.
Jaha, vilken har du som nummer 1?
Ja, men den är ju givet det när han ska storma Calgarys omkring.
Ja, men vad dum det. Just det, det firar ju 10 års jubileum. Ja. Jag tänkte jag skulle ta upp det i podden då för här i januari när det var 10 år sedan han skulle in i Calgarys omklädningsrum.
Ja. Han skulle slåss med Bob Hartley, tror jag.
Ja, så var det ju. Ja, precis. Han blev ju vansinnig då när han i sin tur kastade in en massa fighters vid nedsläpp. Ja. Och Tortorella svarade med samma mynt och det blev kaos. Och Tortorella skulle sen in i Calgarys omklädningsrum och ta saker i egna händer.
Helt otroliga bilder när han står i den här trånga korridoren utanför. Och det är en massa spelare som knuffar iväg honom.
Ja, och fingret är uppe hela tiden.
Ja.
Och sen helt svart i blicken.
Ja. Ja, och sen finns det ju liksom hur många som helst. Och det är ju många som är... kollisioner med min gode vän Larry Brooks här i New York då.
Ja.
Och Larry tycker inte de där är så kul. Han vill inte bli påminn om, men de finns ju där ute. Ja. Och en av de första matcherna med Rangers när de gick i slutspel åren han kom in, då höll han ju på att hamna i slagsmål med en supporter i Washington som hade hällt öre på honom.
Just det. Oj, oj, oj. Och du kommer ihåg när jag råkade öppna dörren till presskonferens och fick den där svarta blicken. Han sa ingenting då, han bara kollade på mig och jag stängde direkt. Jag vågade inte gå in på den presskonferensen när Tortorella gav en svart blick liksom efter en halv sekund.
Nej. Ja, nej, det var inte lika underhållande när han var de här åren här i New York när han var coach här. Presskonferenserna ofta var till slut obehagliga för att han befann sig i krig med journalisterna och var liksom så jävla tråkig hela tiden. Ja. Men jag hävdade ändå, jag pratade med Victor Hedman efter den där matchen då, som Tampa till slut vann med 7-0.
Ja.
Det var ju ett väldigt styrkebesked från deras sida. Det var som att de hade tröttnat på allt mediokert och tryckte gasen i botten och nu jävlar
ska vi visa. Det var ett skönt styrkebesked faktiskt. Mm.
Ja, men han sa det också. Ja, det varit lite hett där, men vi behöver profiler i den här ligan. Och det är ju sant. Liksom. Det skulle ju vara otroligt tråkigt om det inte fanns utrymme för en sån mitt i all corporate, välkammad corporate kultur som håller på att ta över. Så ja. jag gillar att se tårtan sätta lite färg på saker och ting.
Ja, men det håller jag verkligen med också. Man vill ju ha Tortorella NHL. Han är ju en extremt uppfriskande ingrediens. Ja. Sen är det såklart då, ska man ju påtala, helt rimligt att han blir avstängd och helt rimligt att han får böta igen, för det är klart att man inte kan sätta sig över domarna och tycka att man ska få styra och ställa själv. Men,
jag vet inte, du såg att Flyers vd där, han har ju klart att han betalar böterna, för han tyckte att John stod upp för laget. Och det, the new culture here is we have each other's backs. Det är ju samtidigt så att nästan alla, det finns ju några undantag som han har blivit riktigt osams med genom åren, men både gamla spelare och även domare såg jag idag som har pratat om att de respekterar honom ändå, för att även om han nu är så här kolerisk och ett temperament han inte riktigt kan kontrollera, så alla respekterar att han, man vet alltid vad man stod med Tortorella, det var inga spel och så, han var alltid rak och ärlig och uppriktig, och det var aldrig något som liksom hängde kvar, han fick sina utbrott och sen var det bra.
Ja, nej, precis, han är inte så långsint, bortsett från kanske med vissa journalister då, Larry Brooks till exempel.
Nej, fast de är ju också, alltså om de ses nu så är det tjena hur läget och så, de är ju två personer med temperament.
Ja, jo, Larry Brooks har ju temperament han med, om man säger så ja, är det. Ja, de kan nog krocka en hel del. Men absolut, som du säger, Fredrik Modin har ju kallat det för den bästa tränaren han någonsin har haft. Ja. Och jag vet att Carl Hagelin har berömt honom också, och Anton Strålman sa ju att
liksom, ja, bortsett
från många andra liksom old school tränare i NHL, så upplevde han att Tortorella just var liksom hård men rättvist och kunde släppa grejer och inte hade specifika hackkycklingar i laget som han. Liksom, han sa ju det, Strålman, jag har sett i någon intervju, att liksom, vissa spelare kan liksom få väldigt mycket skit och nästan bli mobbade av tränare, det har vi ju hört talas om i efterhand liksom. Men Tortorella, han liksom, han kan ju skälla ut vilken spelarlag som helst, men just för en specifik situation, så han släpper det och går vidare liksom. Och så kan det vara nästa spelare i nästa periodpaus liksom.
Absolut, och stjärnor och komplementspelare behandlas likadant.
Ja, så att nej, Tortorella vill vi ha i NHL. Så är det.
Ja, det vill vi. Och han kommer vara han kommer inte vilja kommentera det här när han är tillbaka sen, de kommer fråga honom och så, I won't comment, don't push me.
Don't push me. Ja, just det. Jag måste nästan lägga in den gamla låten här från Calgary-matchen 2014. What was going through your mind when you saw the way the game started? I see the starting lineup. I know the guy across the bench with the lineup that he had. I can't propose the risk that way. And that's where this is. It shouldn't be in the game, that stuff. I don't want it in the game. But I have to protect my team. I'm not proud of it. I don't feel great about it at all. But I do the same thing again if it can happen. Don't push me. Don't push me. Don't push me. I have to protect my teeth. Don't push me. Ja, det klippet är helt otroligt bra gjort. Den som har gjort den är ett geni. Ja, 5+ skulle jag vilja. Så är det.
Ja. Ja, vad har vi mer då? Jag, här i New York igår såg derbyt Battle of Hudson River mellan New York Rangers och New Jersey Devils. Mm. Och Rangers vann igen. Läget är lite prekärt, minst sagt, för Devils. Ja. Men återigen, den matchen kommer inte att bli ihågkommen huvudsakligen för att Rangers vann, utan för att Empire State Building lyste igen. Alltså Matt Rampe. Ja. Och ja, den har ju hållit i sig, den här Rampe-febern här i New York. Det är ju bra märkligt. Alltså, när han blir inzoomad på uppvärmningen så blir det så här jubel på garden. Och så kan inte han låta bli att le.
Nej.
Det blir en sån här grej. Men igår hände det ju då något som kanske får kungakronan lite på sniskan. Han åkte på matchstraff igen då. Och det var en riktigt jävla ful smäll han gav Jonas Siegenthaler. Det var en riktigt brutal armbåge i huvudet.
Så ja, som tur var så träffade han inte så stenhårt som den kunde ha gjort, men det var väldigt onaturlig rörelse liksom. Det var ju målsökande nästan upp i huvudet på Siegenthaler.
Ja, helt korrekt match. Han får komma och bli avstängd också. Han är kallad till förhör idag.
Ja, då brukar det ju vara lite längre också.
Ja, då blir det bortåt 5 matcher. Även om han nu är ny och aldrig har straffats förr, så Och det vart ju ett efterspel för ja, det hände ju även förra gången de mötte Rangers. Då mosade han ju Nathan Bastian.
Mm.
Ja. Och sen dess har de, trailat till sig Derek McDermott.
Curtis McDermott. Ja.
Curtis McDermott, ja. Förlåt. Och han var ju ute efter att slåss hela tiden med Rampage, som först tackade nej. Men framförallt tackade nej efter den här smällen då. För då var ju McDermott helt tokig och skulle efter honom.
Liksom. Ja, då kastade han ju handskarna redan innan han hade nått fram till Rampage liksom, för att verkligen visa.
Men Rampage höll sig undan, och så till slut när han gick ut så vinkade han hånfullt åt McDermott.
Ja.
Och intervjuerna efteråt var väldigt intressanta. McDermott pratade med media och sa att han hade förlorat väldigt massa respekt för den här unge mannen. There's a code. If you do that, be a man about it. Och massa sånt.
Speciellt inte om man är ny i ligan, så kan man inte hålla på.
För han var ju om det där att han vinkade. Så gör inte en 21-åring som har spelat 10 matcher i den här ligan. He still got a lot to learn, that kid. Och det är ju sant liksom. Han får ju, det var väldigt olyckligt beteende helt och hållet. Och återigen tycker jag den där armbågen, hur vi visar vad jag har varit inne på förut, att han har liksom ingen riktig kontroll på sin kropp. Han är så stor och stark så att han har liksom inte koll på alla kroppsdelar och vet inte riktigt vad han gör. Och jag säger igen att någon måste hjälpa honom och lära sig hur man gör.
Ja, precis. Både i allmänhet och dels alltså hur han spelar liksom, och hur han hanterar kroppen och beslut han tar och sådär. Men också att han inte ska fightas i var och varannan match för sin liksom långsiktiga hälsa. Det är inte... Om man tycker om fighter så är det i alla fall inte bra att hålla på och få slag i huvudet 3 gånger i veckan.
Nej, det är ju ensam. Men också det här med när han ska tackla. Att han, alltså, det kan ju inte vara så här att man skadar folk hela tiden. Nej, det är ingen som vill se det.
Armbåge högt och så vidare. Ja.
Nej, det är bedrövligt. Någon måste liksom han måste ledsagas. Vägledning måste han få av vuxna proffs. Ja. Både coacher och medspelare. Så att han lugnar ner sig lite. Liksom.
Ja. Annars måste jag säga då bara att jag tycker ändå att han spelmässigt förvånansvärt, alltså imponerade att ta i, för han spelar ju 4-5 minuter per match. Så det är inte så att han öster in poäng, men han har gjort några poängen. Däremot Devils i den matchen så skymmar ju keepen på ett mål så att det blir mål överhuvudtaget.
Ja,
så
men han gör ju bra saker och de väljer energi när de kommer in och nitar fast pucken nere med hård forechecking och så. Mm. Det finns ju kvaliteter, men nu överskuggas ju det helt av de här sakerna. Och det, alltså jag hör folk kanske säga, man har sett honom i AHL och så, han spelar inte alls så här då. Utan han har fått för sig att det är bara så här han kan vara kvar i NHL.
Ja. Nej, jag tycker han har visat på isen, alltså, när det rent spelmässiga, att han faktiskt än så länge håller bättre än vad jag trodde och platsar på det viset med sin energi och sådär. Men ska han hålla på med armbågar och slåss varje match så kommer det går ju inte.
Nej, det går inte att ha honom i ett slutspelsmatch liksom, om man gör sånt här.
Nej,
det
har man inte råd med för 5 minuters utvisning. Och,
ja. Ja, det har man inte råd med. Nej, han har en del att lära sig, både alltså rent allmänt hur man uppför sig som person och hockeymässigt. Annars kommer det inte att bli någon NHL-karriär om man inte lär sig.
Nej, så är det bara.
Sen spelar ju alltså Grisolle och company på garden. De tycker
ja, de kommer ju.
De älskar ju Sean Avery också. De har inte älskat någon på det här viset sedan Sean Averys tid.
Nej, han är faktiskt, det är lite Sean Avery-takter om han, alltså det är ju, alltså, det du säger det. Mm.
Och du kan fatta vad hatar den är i New Jersey.
Ja.
De har mötts 2 gånger inom loppet och 2 veckor under hans korta karriär. Han har redan skadat 2 spelare svårt.
Ja, alltså Bastian, det var hans första byte i matchen. Ja. Alltså för Rempe. Och direkt så bara kör han över. Jag tyckte faktiskt det var rätt fult också. Då klarade han sig från avstängning i alla fall.
Ja, avstängning, men han fick ju matcha för då också.
Ja.
Ja. Nu lär vi inte få se honom på ett tag då.
Nej. Det kanske är bra. Nu får han lite tid att kontemplera och förhoppningsvis ta emot lite råd.
Då kan han ta upp Adam Edström istället, som är lika stor men betydligt mer försiktig med hur han behandlar motståndare, även om han också är fysiskt stark och svår att hantera. Jag tycker han har varit bättre.
Ja, absolut.
Men det råkar ju vara rampy feber, så de vill ju smida medan järnet är varmt också.
Ja, de tänker ju business där på Manhattan också, så precis som alla andra klubbar i NHL.
Såklart. Ja, vad har vi mer? Vi har sett ett New York Islanders som har verkligen återuppstått från de döda. Och till slut har det här coachbytet verkligen fått effekt, skulle jag vilja påstå. Det är St. Patricks lag nu.
Just det, St. Patrick, det kan man ju verkligen säga. 6 raka segrar innan de torskar här i en back-to-back mot Kings när vi sitter och spelar in det här. Men sex raka segrar är starkt och ett bra rekord totalt sett under, under Roa. Och som vi kom in lite snabbt på förra veckan redan också, så är deras, bara om man kollar på den underliggande statistiken som till och med Roa refererar till numera, nästan så här Barry Trotts metamorfos när han klev in i Islanders för 6 år sedan. Att, att under Lambert så släppte de till tredje flest skott från slottet i hela NHL. Under Roa, den här, ja det är ju snart 2 månader han har varit där, så är alltså minst skott från slottet emot. Ganska överlägset faktiskt i New York Islanders.
Så det är ganska remarkabelt.
Det är remarkabelt ju. Ja.
Ja, det var inte så konstigt att de förlorade mot Kings igår. Det var back to back och det var sista matchen på en lång roadtrip. Det har ändå varit storartad roadtrip. De, i och med den där förlusten då, så ramlade de i teknisk mening ner under strecket igen. Men innan så hade de ju faktiskt petat ner Detroit som verkligen hamnade i en svacka och förlorade 5 raka.
Ja, det konstiga där är att vi satt ju för 2 veckor sedan och hyllade Detroit när de hade 6 raka segrar eller så. Ja. Och efter det har de torskat rubbet.
Då fick jag tag i Lucas Raymond efter det och vi pratade. Sen dess har de bara förlorat. Han kommer aldrig att prata med mig.
Ja, det är en sån här motsatt Filip Forsberg-effekt.
Ja, Jinx Bjurman ringer.
Ja.
Men det är väldigt spännande. Jag tror att Islanders kommer hålla sig kvar här. Jag får jävligt gott intryck av Roan när jag ser honom. Han framförallt utstrålar att han älskar sina spelare så oerhört.
Ja.
Han har verkligen kommit in direkt och försvarar dem med sitt liv.
Ja. Ja, han är ju en vinnarskalla monumentale och liksom tävlingshjärna så du sjunger om det. Och det är ju faktiskt, det är liksom inte någon slump precis det här lyftet även i de statistiska kategorierna med tanke på hur noga han har påtalat förändringar han ska göra, hur tydligt det ses på isen, hur mycket vidiga genomgångar det sägs att han har haft och så vidare för att få till det här, och det ger ju effekt direkt. Och en annan sak som jag vill påtala är ju alltså omkastningarna i kedjorna som är ganska stor skillnad mot hur det var under Lambert, där man verkligen vant sig vid vissa kedjor, till exempel den här fjärde kedjan med Sisikis, Klatterback och Martin som var liksom konstant, eller förra säsongens succéskedja med Engvall, Paul Meary och Brock Nelson. Men nu har han ju liksom den liksom konstellationen han har kört med nu i de här 6 segermatcherna. Det har ju varit Brock Nelson i en maxad första kedja med Horvath och Barzal. 3 centrar i första kedjan.
Ja.
Och så har det varit en riktig succéskedja med gamla veteraner som Anders Lee, Pachot och Paul Meary som knappt varit inne på ett enda baklängesmål. Sen har det varit en svensk kedja med Engvall och Simon Holmström på varsin kant om Sisikas som efter alla dessa år plötsligt befordras till tredje kedjan. Och sen en fjärde kedja med Klatterback och Martin och någon AHL-center man har kallat upp.
Mm.
Och det har liksom livat upp hela laget också, de förändringarna, och direkt hittat kemi. Så att, ja, du har haft enorm påverkan på det här lyftet.
Ja, det är väldigt, alltså det där är ju också imponerande att han liksom har lagt ett nytt pussel och förstått hur det ska läggas och liksom verkligen, ja. Det är ingen som har kommit på den idén med 3 centra liksom.
Nej, det var inte det som var tanken tror jag från Lula på hela sidan när han gjorde traden med för Horvath.
Nej, men det är ju storartat. Nu är det ju så att på söndag så är det faktiskt St. Patrick's Day här i USA överallt. Men det firas ju väldigt intensivt här. Och då är det matiné på Garden mellan Rangers och Islanders.
Oj, New York. Vilken
det blir ju, ja, det blir en match det.
Oj.
Jävlar namma. Och drömmen lever ju här om att de har inte mötts i slutspelet sedan 94. Och nu finns ju en väldigt god chans att de kan komma och positionera sig så att de möts i första omgången. Alltså det skulle vara så jävla häftigt att jag kan knappt sätta ord på det. Vilket krig det skulle bli här. Med Roa i båset också.
Ja, just det, bara en sån sak. Och Laviolette, han kan tända till han också.
Ja, och spelarna.
Rempe och så vidare. Oj.
Give it to me, hockeygudar.
Oj, men som du säger, det är ganska troligt ändå med tanke på att Rangers lär ju möta ett av wildcard-lagen där. Och det mycket väl kan bli Islanders.
Ja, det är jag inte så säker på. Jag tror att de kan komma 2 och 3, ja. För nu är det en annan superkraft i samma division som inte kommer att vika ner sig resten av säsongen.
Ja, du tänker på Carolina. Vi ska komma in på dem, ja.
Ja, det kommer vi till. Så jag tänker mig att de blir 2 och 3.
Spännande.
När vi nu är inne på coacher, en som ju inte brukar få så mycket beröm här, allra minst av mig, är ju John Hines i Minnesota numera.
Ja.
Men min respekt växte för honom i söndags, det får jag lov att säga.
Ja.
Det var en otroligt egenartad situation, när det också en regel som väldigt få, inklusive jag, kände till, hamnade i blixtbelysning.
Ja, det är ju alltså så att vi har ju sett i SHL några gånger den här säsongen, det har ju blivit Timrås specialitet att i overtime plocka ut målakten och spela 4-3 istället då. Och riskera ja. Visserligen att släppa ett tom kasse, men spela som ett powerplay helt enkelt. Men i SHL, så om det blir mål då, så ja, då är det ju torsk visserligen, men man får ju behålla en poäng i alla fall.
Men
i
ja, NHL, men det får man ju inte här.
Får man inte
här? Nej, tar man ut målvakten och motståndarna i mål i tom kasse, då förlorar man även den poäng man hade säkrat med oavgjort resultat.
Man blir nollad.
Ja, vilket gör det till en enorm chansning. Och ja. Därför ser man det ju aldrig heller. Men plötsligt då mellan Minnesota och Nashville, så 3-3, Nashville har kvitterat precis i slutet, så det blir förlängning.
Mm.
Och en och en halv minut in i förlängningen så tar alltså Hines ut Marc-André Fleury och slänger in en fjärde spelare. Och den rövaren går hem. Vad heter han? Inte Dolby.
Ja, Matt Boldy.
Boldy, ja. Smäller in pucken. Ja. Och alltså det är ju så att de befinner sig i så svårt läge, så de måste ha segrat. Det räcker inte med en poäng.
Nej.
Det var ju en jävla chansning, men det är otroligt imponerande att han vågade. Han har inte känts som så vågad precis.
Nej, precis. Så fick jag till och med beröm av Andrew Brunette i motståndarbåset efteråt, för han blev ju helt ställd själv, och även Nashville-spelarna och vissa Minnesota-spelare sa ju efterhand också att de inte hade koll på den där regeln. Så de undrar, vad håller vi på med nu? Men det var ju ingen slump när han gjorde det, för att det var ju Kaprizov hade kontroll på pucken, hade koll på vad som skulle hända såklart, tog ett extra varm ner så att de skulle kunna genomföra bytet. De har alltså 4 forwards inne på isen då när Fleury har bytts ut. Det är ju alla sina toppspelare. Det är Eriksson, Ek och Kaprizov som redan var inne, och så skickar de in då. Brock Faber åker ut och skickar in Zuccarello istället. Fleury åker ut och så kommer målskytten Bold in. Och 10 sekunder senare är han som smäller in avgörandet.
Ja, det var imponerande att se. Det är fortfarande svårt för dem. Men för det är 6 poäng upp till strecket. Men chansen är i alla fall större nu eftersom han gjorde så.
Ja. Ja, det var oerhört imponerande. Jag råkar se någon statistik här att senast, det har liksom hänt ja, ganska länge sedan får man säga, 2017 är samma sak, att ett lag har tagit ut målakten och i overtime helt enkelt och avgjort. Men det var väldigt annorlunda förutsättningar. Det var King som lyckades mot Boston, och jag kommer ihåg att jag såg den matchen live. Och när de tog ut målakten...
Live?
Ja, inte på plats då, men mitt i natten i alla fall, så satt jag och såg på den matchen. Och Kings hade tagit ut målakten då med 0,9 sekunder kvar och tekning i offensiv zon. Och vinner matchen. För att man vinner tekningen snett bakåt till Tyler Toffoli, som är aktuell så här i trade deadline-tider. Som skjuter direkt och pucken går in med 0,1 sekunder kvar.
Bobitar on the draw. And he wins it back to Toffoli! Scores! No way! No way! With no time remaining!
Men det var ju lite andra förutsättningar får man säga, för de hade inte så mycket att förlora på det om man säger så.
Nej, exakt. Det hade inte funnits tid att göra mål på dem.
På andra sidan, nej, precis.
Nej.
Men de hann precis åt rätt håll istället.
Ja, men applåder till John Hines för en gångs skull. Även i denna
vi ska faktiskt bli han lite beröm här nu.
Ja. Ett lag vi inte applåderar särskilt mycket för i dessa tider är Pittsburgh Penguins däremot.
Nej.
Det har golvet gått ur allting.
Ja.
Vi kommer ju komma in på då att de tradade ut till slut Jake Guentzel då. Guentzel.
Ja, det är
Guentzel för att tänka på.
Ja, precis. Han är ett av de här namnen som du kämpar med, typ som Bill Guerin också. Alla sådana UE-namn, det är Bjurmans svaghet.
Ja, Jake Guentzel.
Jake Guentzel.
Och det är ju då uppenbart att resten av laget inte did not approve that message. som det heter i politikens värld. För att redan det började såklart för dem att det kunde hända, och sen när det hände så har det varit en medioker säsong överhuvudtaget, en grav besvikelse till säsong för Penguins. Men nu har det verkligen blivit totalmörker. De har ju gett upp. De hissar vit flagg när de åker in på isen.
Ja, direkt.
Det var några matcher när det har varit så bedrövligt.
Ja, nu absoluta närtiden här så har de alltså 3 raka förluster, 1-15 i målskillnad på de här matcherna.
Mm.
Och de har totalt förlorat 5 av de 6 senaste matcherna, men också extremt, blivit nollade i 3 av dem. Inte en Sidney Crosby som har berömt hela säsongen och som har hållit lågan tänd där, om man ska säga. Han gör ju återigen en bra säsong fortfarande. Han är minus 12 på de här sex matcherna och mållös.
Ja, men det visar ju bara att de har gett upp. Liksom, ja. Att de inte engagerar sig längre.
Nej, de har checkat ut.
Ja. Ja, det är ju tragiskt alltså. Och för första gången någonsin tror jag så är det liksom halvtomt i PPG Paints Arena.
Ja, precis. Där det annars var liksom ett decennium mer än så var med fullsatt. Alltså, de hade ju några ruskig svite.
Väldigt lojal fanbase. Och det är ju liksom haveri där. Och lokal media är ju uppror. Alltså, jag har läst krönikor av, vad heter han? Dejan. Dejan.
Ja, jag brukar läsa av Josh Yohi som har svavelosande kritik också.
Ja, de var ju det här kommer vi att komma in på nu. De tycker ju att vad de fick i utbyte för Gens var bedrövligt. Liksom. Några som inte tycker jag har tänkt igenom det riktigt säger att det var skandal. Liksom.
Nej, så var det inte.
Nej. Just trash, säger de. Men det stämmer ju inte riktigt. Men det är lite tragiskt att se. Alltså. Och han har ju his work cut out for him, Kyle Dubas. Han är inte populär någonstans just nu.
Nej, alltså han ska ha kritik såklart för att han kommer in här som ligans dyraste general manager på ett sexårskontrakt och gör bold moves verkligen i sommar. Byter till sig Erik Karlsson i det mest spektakulära vi såg i somras. Så det är Ryan Graves och det är Riley Smith. Men ingen av hans moves har ju blivit lyckad och nu skulle de ju verkligen göra en riktig push för att till och med vinna Stanley Cup den här säsongen. Men tvärtom så har de faktiskt 9 poäng färre efter 63 matcher som de står på just nu än vad de hade i fjol. De är ännu längre från slutspel vid den här tidpunkten den här säsongen än i fjol som ju var liksom fiaskoarten.
I fjol så var det ju så att de alltså missade slutspelet precis.
Sista, de skavlar bort det i sista sekunden. Om man säger.
Ja, det här har ju aldrig hänt sedan hans första år, Crosby, att de har varit i princip borta så här tidigt.
Nej.
Jag såg Chris Letang som aldrig har varit med om det sa att, för han fick frågan does it feel strange? No, it's not strange, it's just horrible.
Ja, precis. Nej, det här nej, precis, det är ju ja, så att absolut Dubas ska ha kritik, samtidigt så liksom, jag tror att om han hade fått bestämma helt själv så hade han kanske gjort andra moves ändå, för att det här är liksom direktiv också över honom att gå för det, verkligen, stenhårt. Mm. Man ska hedra Crosby, Letang, Malkin-generationen här och fortsätta ge dem chansen att vinna Stanley Cup. Egentligen, om man ska vara osentimental och rationell så borde ju Pittsburgh för flera år sedan redan ha börjat ställa om lite grann och inlett någon slags rebuild och med facit i hand då, som man kände redan då egentligen så skulle de inte signa ett nytt kontrakt med i alla fall Malkin och kanske inte heller Letang. Och det var därför Jim Rutherford som nu gör succé i Vancouver självmant lämnade Pittsburgh för att han inte fick genomföra en Letang-trade, sägs det ju. Så att det är ju det här orden uppifrån, även med nytt ägarskap, att man absolut inte vill trada Malkin, Letang och Crosby.
Man vill att de ska vara competitive resten av deras karriärer så att de får, men det går ju inte. Så de
nej.
Det blir för svårt att få in unga spelare av hög kvalitet med så mycket pengar dessutom är bundna till de spelarna.
Och de blir äldre och äldre.
Ja, så tar man in Erik också då. Det här måste ju vara jävligt trist för Erik. Han lämnar San Jose för att det var så hopplöst där. Och så blir det som ur askan i elden. Han kommer till ett lag som också plötsligt befinner sig i kris.
Ja, det var inte alls det som var meningen. När man blickar tillbaka nu, det kändes ju väldigt spännande med Erik i Pittsburgh, men det känns ju som att det var ett misslyckat experiment alltså, för att det känns som att det är en väldigt speciell kemi där i Pittsburgh och han var inte den ingrediens som behövdes för att lyfta här igen nu.
Inte nu, har det varit så, vi får se det, med Erik verkar ju vara så att det kan vara mellan säsonger och sen plötsligt så stämmer allt igen. Så vem vet, han blir ju kvar. Det kommer inte att gå att trada honom igen.
Nej, precis. De sitter ju, alltså grejen är så här, nu är de en bit från slutspel, men och de har, om man kollar på The Athletic, deras prospect pool, vad de rankar där, så ligger de på 27:e plats av 32 lag. Och trots detta, liksom denna situation, så sitter de ju kvar på åtminstone 9 av dessa kontrakt, även säsongen 25-26, 2 år framåt, med en medelålder på 34 bast. Så det blir ju väldigt svårt att bygga om det här. De har ju låst sig vid det här lagbygget. Liksom.
Ja, och de har inte, vad jag förstår, särskilt mycket att hämta ur sin egen talangpool i det här läget.
Nej, det är därför de rankar så lågt ner.
Ja, ja just det. Det sa du.
Ja, det kan vi säga med den där Gensel-traden bara snabbt från Pittsburghs perspektiv. Att, ja, det var inte jättespännande talangen de fick in kanske sådär. Men samtidigt så finns viss potential, en sån som Ville Koivunen som de tog in då. Han har gjort 55 poäng den här säsongen i finska ligan och liksom, ja, är ju drygt 20 då, så att han är liksom ganska nära att kliva in i NHL istället för att få ett första runda val 2026 som vi har sett i andra trader som är långt bort från att kunna kliva in i NHL. Som att Dubas fortfarande har någon slags vilja att vända det här snabbt, så kan han ju inte sitta och vänta för länge på draftval så, utan unga spelarna som kommer in nu måste in snabbt. Och ja, det var ju synonymt med egentligen alla de här prospekten han fick i Gensel-traden.
Och det här första valet då som de fick nu i Pittsburgh, det var ju villkoret. Det blir bara ett första val om Carolina går till final.
Ja.
Och det var de ju också upprörda över. Å andra sidan, jag tycker att man måste räkna in i de här diskussionerna att när topplag trailar sitt första val, då är det ofta någon som går i slutet av första rundan.
Ja.
Och där är skillnaden mellan slutet av första rundan eller början av andra rundan. Det tycker inte jag är... Det är ju ingen
den är marginell.
Skillnad i allmänhet. Ja.
Försumbar till och med.
Ja, försumbar. Det är ju liksom i allmänhet de första 10 valen som är intressanta. På ett sätt att man kan liksom eventuellt förändra ödet för sin organisation.
Att man nästan kan räkna med, det är absolut ingen garanti, men att man har stor möjlighet att få in en core-spelare sådär liksom.
Ja.
Verkligen gör av det. Ja. Ja, nej så att nej, Pittsburgh, jag tänkte lite på det också, man kollar på andra exempel där klubbar har försökt förlänga en svit som uppenbart varit på väg att dö ut, men ändå tvångsmässigt nästan försökt leva kvar i dåtiden, alltså Detroit till exempel eller Kings i tal, eller i närtid Chicago Blackhawks.
Ja, Washington.
Washington kan man säga också. Så jag kommer bara på ett lag i lönetaxeran som lyckats med generationsväxlingen i steget. Och det är ju Boston Bruins.
Ja.
Som liksom med Rask och Chara och Bergeron och Marchand och så vidare ändå lyckades föryngra sig med en, liksom hitta en ny generation med Pasternak och McAvoy och Swayman och så vidare. Men det är ju väldigt ovanligt.
Ja, Detroit var ju ett bra exempel där i slutet av Lidas och Zäta-eran, att de höll fast för länge vid den här idén om att slutspelssviten skulle vara så långt. Skulle det till slutspel till varje pris.
Ja.
Men var ju på slutet aldrig competitive i slutspelet. De åkte ut i första rundan direkt.
Exakt, och ju längre man håller på, ju djupare grop gräver man för sig att komma ur sen.
Ja.
Där måste jag berömma Boston när jag ändå nämnde dem. För de har ju varit lite osentimentala och tagit tuffa beslut för att inte liksom där gropen ska bli så djup, utan att de ska fortsätta vara starka. Så till exempel när de tradade Milan Lucic mitt i sin prime, trots att han var tvåa i interna poängligan det året när de tradade honom. Lou Eriksson hade ändå gjort 30 mål när man valde att inte förlänga med honom, för man tyckte inte det var värt att skriva långt det stora kontrakt som Vancouver sen gav han. Torrey Krug som hade varit poängbästa back flera år i rad och 4 säsonger över 50 poäng, valde att släppa honom. Chara tvångsmässigt fortsatte man inte att ge kontrakt bara för att han var kära och lagkapten och så vidare. Så att det är ju tyvärr så man måste hantera business i NHL.
Ja. Och apropå Boston och osentimentala, så var det ju, nu kommer vi ju in närmare på trade-genomgången här, men det var ju så att de hade bestämt sig för att trada sin Vezina Trophy-vinnare Linus Ullmark till LA.
Ja, det,
Och även om Linus inte har bekräftat det här och inte vill prata om det, så tyder ju allt på att han aktiverade sin no-trading-klausul och stoppade den traden.
Ja.
För att han vill inte till Los Angeles. Han vill vara kvar i Boston. Och direkt efter det här beslutet så fick han ju stå en match. Och då visade han sina chefer hur lyckliga de ska vara att han aktiverade den klausulen. För att han tog 38 skott och var helt fenomenal. Och
det var väl mot just Pittsburgh?
Ja, just det.
Ja. Ja, de försökte i alla fall i den matchen, men det var en vägg i Boston-målet.
Ja, och sen efteråt då, så när han träffade media, så var han väldigt emotionell, Linus, om hur jobbigt det hade varit att vara föremål för trade-rykten och hur mycket han älskar Boston, både som stad och som Boston Bruins som klubb, och vill vara kvar där. Fin stund. Jag menar, de här, om man nu har no trading clause, så har man ju. Det är inte bara för syns skull, utan ibland måste man ju faktiskt få lov att använda den också.
Ja, den har man ju förhandlat fram som en rättighet för spelarens skull. För att faktiskt ha lite makt, liksom. Så det är ju helt rätt av honom. Men jag förstår ju, alltså, att det är emotionellt för honom. Och man har förstått hur bra han trivs i Boston. Det är där han har fått sitt verkliga genombrott som en toppmålvakt i ligan. Regerande västerna vinnare. Trivs ju kanon i laget. Det verkar vara en grym stämning där i spelargruppen i Boston. Hans kemi med Swayman som målvaktspartner, trots att de är värsta konkurrenter. Och som han själv nämner, liksom, det är ju inte bara han själv i det här, utan det är ju barnfamiljer vi pratar om, liksom. Så att det blir ju väldigt konsekvens att tradas, men de är ju trots allt inte bara brickor i ett spel egentligen. Så att, ja.
Nej, bra för Linus, tycker jag. Nu står vi väl inför den här genomgången av de topplagens moves under trade deadline. Men innan vi börjar med den, vet du vad jag ska göra då?
Är det kaffepaus?
Ja, jag ska gå och hämta på. Jag går och hämtar kaffe.
Ja, men då kan jag ju passa på att fortsätta prata lite om Ullmark. Och vi får se om det här återupptas i sommar, de här trade-ryktena. För att då är det ju faktiskt så att Swayman ska ha nytt kontrakt och han kommer tjäna förmodligen väldigt mycket då. Och kan man verkligen ha den lyxen då med ett så dyrt målvaktspar och en Ullmark som majoriteten av matcherna i så fall sitter på bänken och tjänar 5 miljoner dollar per säsong. Så man kan tänka sig att Boston kommer återvända till Ullmark och försöka trada honom i sommar istället då.
Ja, god dag.
God dag, god dag.
Jo, ja, vi får se, men han har ju kvar sin klausul då med.
Ja, precis. Så att han har fortfarande, och det, vi ska säga, han har inte full no-move-klausul utan har 16 lag. Han har hälften av ligan han kan nixa.
Okej. Okay. Och LA var uppenbarligen ett barn. Jag skulle inte ha någon emot att bo i LA, men det är jag det.
Nej, precis. Jag tycker det har varit lite spridda uppgifter om det där. Att 50% har rapporterat att det var Los Angeles Kings och så är det 50% som har sagt att nej, det var inte LA Kings. Det var ett annat lag, men inte sagt vilket.
Nej, ja, kanske New Jersey.
Ja, det finns ju ett gäng klubbar som verkligen skulle vilja ha Ullmark. Och om då den här traden hade genomförts. Jag tror att det, alltså, det hade kunnat få stora konsekvenser, att det kunde bli dominobrickor som hade fallit, för att Boston gjorde inte så mycket anmärkningsvärt i övrigt. Trots att de är i behov av kanske en toppcenter, och det var snack om Lindholm till exempel, en stor rockad där. Men i och med att Ullmark löneutrymmet inte öppnades så var de lite bakbundna.
Ja, ja. Men hörru du, nu har jag tabellen framför mig, sammanlagda tabellen.
Ja.
Och vi kan inte fördjupa oss i alla lag, då kommer vi aldrig härifrån.
Då blir det sånt här 3 timmars avsnitt som det brukar bli i juli. Ja.
Ja. Men tabellen toppas ju av Florida Panthers då, och de var ju ganska aktiva. Trots att de redan har ett sånt, jag kände på förhand, de behöver ingenting. Men det tyckte de själva att de behövde. Framförallt har de ju bullat upp med försäkringar om det blir mycket skador.
Ja.
Men de har också tagit in, till exempel har de ju spetsat till ytterligare med Vladimir Tarasenko som kom in. Ja. Och redan har gjort, han hade, andra matchen var det 2 mål och 1 assist. Kom in i detta lag och visade att här hör jag hemma. Och han verkar ju, han har ju liksom byta Ottawa mot Florida där han känner sig hemtam redan. För han har hus där, familjen var redan där.
Ja, precis. Det är ju där han spenderar somrarna liksom. Så det var bara att flytta rätt in där. Det är ju dessutom i Fort Lauderdale, så det är inte långt till Sunrise.
Nej,
jag tycker, och Florida behövde ju inte betala dyrt här heller, eftersom att både Tarasenko som kommer in här och Kyle Poso som de tar in till fjärde kedjan då, var ju spelare som också hade, precis som Ullmark, no trade-klausuler. I deras fall var det väl fulla no trade-klausuler i princip, i alla fall för Tarasenko. Och de båda var ju väldigt tydliga med att ska vi tradas så är det till Florida i så fall vi vill. Och då hade ju inte deras tidigare klubbar så mycket makt i förhandlingarna, utan Florida kunde ju få dem för fjärde runda val typ.
Och
de fyller ju en funktion i Florida ändå, trots att de redan har ett överflöd av bra spelare. De får ändå in 100 slutspelsmatchers erfarenhet för Tarasenko, och en skicklig spelare trots allt, och Stanley Cup titel på meritlistan, och Kyle Poso, även om man kanske inte kommer spela jättemycket, så är det ju ändå lagkaptenen från Buffalo som kommer in och oerhört respekterad och omtyckt person i NHL-världen.
Som inte har spelat slutspel på 8 år.
Nej.
Och som sagt, de vet ju sedan förra året att det kan vara bra att ha en bred trupp. För att i finalen så var det ju skadeepidemi i laget.
Just det, precis. Och apropå det så tog ju till exempel Tobias Björnfot på waivers.
Jag skulle säga det. Ja, just det. De plockade lite in sånt där, liksom försäkringar. Och Magnus Hellberg från Pittsburgh. stackars Magnus. Jag träffade honom i höstas på campen där, så han hade en önskan om att få vara kvar i samma klubb en gång. För han har ju skickats som ett FedEx-paket över ja, kontinenten.
Oj, jag kan tappa räkningen hur många klubbar han har varit i sista ett och ett halvt året.
Ja, men nu blir det Florida. Och det blir ju första hand NHL. Det är inte så att han slår ut på Brovsk eller Stålars. Och det finns ju Knight där också. Spencer Knight.
Ja.
Men han är en bra försäkring.
Ja, man har verkligen stärkt upp nu och täckt upp för eventuella skador. Bättre än i fjol, onekligen.
Ja.
Så att nej, Florida, the team to beat, leder uppenbarligen hela NHL, som att vi börjar att prata om dem. Det är ingen slump att de gör det. Vi har ju sagt det flera gånger nu att de kanske inte bara är bäst i öst, utan de är förmodligen bäst i ligan.
Fast vi kommer till ett lag som jag tror kan vara väldigt hot mot dem.
Okej. Okay.
Det kan ju, om de skulle mötas i final, och just nu så ser det ut så då. Ja. Eftersom de ligger ett av två. Och det är Vancouver som har varit grymt starka på slutet. De gjorde inte så mycket nu kring deadline, utan de gjorde sin stora move tidigare. Eller ett par moves tidigare.
Ja, precis.
De har tagit in Zadorov först från Calgary och sen även då Elias Lindholm. Mm. Och de senaste veckorna har de vunnit fyra raka nu och sett fruktansvärt bra ut faktiskt.
Ja, men Elias Lindholm där, så var som du nämnde som deras kanske största move då, som vi såg i samband med All-Star-breaket. Ändå inte riktigt den roll man kanske trodde när de gjorde traden, eftersom att han kom in som direkt vi kan spela 21 minuter första matchen och centra Elias Pettersson som klev ut på vinge liksom. Men nu, och sen och i februari sen då, så blev det inte riktigt en succé med 8 förluster på 13 matcher. Men som du säger nu har de vunnit allt hittills i mars. Men då med Lindholm som tredje center i en roll där han får spela så här 14 minuter per match ungefär.
Ja.
Så att de har faktiskt hittat kemin i lagbygget igen nu, men inte så som det var tänkt från början uppenbarligen.
Nej, så var det nog. Det har inte blivit, det började bra som du säger. Han gjorde 2 mål tror jag i första eller andra matchen.
Ja.
Men sen har det inte bara blivit bra också. Och det var ju därför det pratades om att han eventuellt skulle bli insyltad i en trade då, för Gensel.
Och ja, exakt.
Själv hamnar i Boston, var det du pratade om.
Ja, jag kan tänka mig att Boston i så fall hade behövt skeppa Ullmark för att skapa lönetrymme. Att det var ett sånt domino som var på gång.
Ja.
Men jag kan tänka mig att ja, Kyle Dubas var sugen på en svensk prospect från Vancouver i så fall. Antingen Jonathan Lekkerimäki eller kanske Tom Wallinder. Men där var Alvin och Rutherford hårda, tror jag, att nej.
Ja.
De ville inte offra för mycket framtid heller.
Nej. Nej, jag tycker de har skött det här utmärkt, och så bra som de är nu så finns det ju ingenting att klaga på.
Nej, Vancouver, det har vi ju konstaterat så här långt in på säsongen att de är ju på riktigt. Vi undrar ju det under hösten, men nu ja, de känns farliga
för slutspelet. Ja, absolut. Verkligen. Boston har vi just pratat om, det hände inte så mycket övrigt.
Det var ju många som har reagerat på Andrew Peake som var petad i Columbus, tjänar nästan 3 miljoner dollar per säsong. Ett av de värsta kontrakten i ligan, tycker en del. Snack om att han ska köpas ut i sommar. Boston byter till sig honom och tar emot hela kontraktet. Och han får inte ens spela än i Boston, för han ska liksom lära sig Montgomerys spelsystem först. Och var det deras minst akuta behov, var det kanske en högerfattad back med tanke på vad de redan har där. Så att det var en väldigt oväntad trade, men uppenbarligen ser Boston någonting i Peaky. Ja, vi får se om han kan. De har själva kallat honom för ett reclamation project och att de tror att det finns någonting där. Annars hade han inte fått det där kontraktet han har från första början. Så vi får se hur det går för Peaky i Boston.
Det är intressant. De har identifierat något där, eventuellt.
Ja, annars skulle de aldrig ha gjort det här. Liksom. De har uppenbarligen ser någonting i Peaky som vi andra inte gör.
Nej. Sen har vi Dallas som också är ruskigt starka nu, har vunnit 5 raka. Och de gjorde ganska god tid det de ville göra. Och det var att få in en till riktigt bra back, en rightare. Och det fick de i Chris Tanev från Vancouver. Och det har ju börjat fint.
Från Calgary? Han har ju varit i Vancouver, men du menar
ja, förlåt, det Calgary. Ja. Jag säger att jag är yr i huvudet.
Ja. Nej, men och det backparet som, alltså vilket, det förstod man ju på förhand liksom hur svårt forcerat det skulle vara ihop med Esa Lindell. Alltså hittills på en dryg halvtimme ihop i effektiv speltid liksom i 5-5 så har de 5-0, 5 mål framåt, 0 bakåt. Ett skott från slottet bakåt på en dryg halvtimme spel. Och då har de ändå startat majoriteten av byterna i egen zon där de ju förväntas ha sin stora roll.
Ja.
Så att ja, det där är en mur som kommer var bra för Dallas i slutspelet.
Och sen har de liksom gjort en move internt som ju inte var ett nyförvärv, men det känns nästan som att han är ett nyförvärv i den otroligt lyckade rookien Logan Stankoven, eller som mitt rättstavningsprogram ville kalla honom, Stångkorven.
Stångkorven, ja. Ja, det, ja det måste du fortsätta med ändå.
Han har varit en revelation, den här unge man.
Ja, och lär vinna årets rookie AHL, för han har ju varit extrem där och lett poängligan ett tag ihop med sin radarpartner Maverick Bork, som egentligen också förtjänar att få chansen i NHL, men de har ju så mycket bra spelare så att, hur ska de göra egentligen? De får inte plats med allt. Men Stankoven har till slut kallas upp och gör ju succé direkt. Hade ju en match med 2+2. Så att,
ja.
Nej, Dallas minst en favorit inför säsongen. Det känns inte sämre här efter deadline, kan inte påstå.
Nej, det förstår jag. Ja, sen är det Rangers då, och de gjorde ju en del saker. De hade framförallt två behov de ville tillgodose. Och det var ju då en ny tredje center i och med att Filip Hytil inte kommit tillbaks. Och det löste man med Alex Wennberg. Och det måste jag säga, han har varit mycket, mycket bra sen han, de två matcherna han spelar. Man ser honom liksom med egna ögon så här. Så jag har faktiskt suttit och studerat honom lite.
Ja.
Han är lätt att se. Han har vit klubba. Helt vit
klubba. Ja, det är ju inte negativt. Nej. Man ska sticka ut. Ja.
Men han är extremt smart och tar bara rätt beslut hela tiden. Vet vad han ska vara, vet vad han ska slå passningarna och när han ska slå dem. Och är liksom pålitlig både framåt och bak. Det är ingen flash. Liksom. Extremt bra. Han kanske borde skjuta lite, det har de väl sagt jämt, att han borde skjuta mer.
Ja.
Men han känns som perfekt i den roll han får här.
Ja,
mycket bra pusselbit.
Ja, och kul att han har imponerat direkt liksom att han är passare. Och han är ju, vi sa ju det förra veckan också när det var på gång den här traden, men inte officiellt ändå att han skulle till Rangers, att han kändes optimal i den tredje centerrollen, att ja, när det var snack om Boston eller Colorado också, som snarare var ute efter en andra center eller till och med första center, kanske i Bostons fall i bästa fall, så är inte Wennberg där, men som tredje center känns han ju väldigt spännande i en contender liksom, för att han är ju, han har ju den offensiva uppsidan och är en playmaker, men samtidigt extremt stabil i defensivt och som sagt varit inne på över 50% av Seattles totala boxplaytid den här säsongen. Han gick upp mot McKinnons kedja i första rundan i slutspelet förra året när ju Seattle sensationellt gick vidare. Och sen matchades han mot Robertson, Hintz och Pavelski nästa runda. Så han är ju van att vid slutspel och matchup-roller och så vidare. Och lite längre ner i hierarkin här i Rangers också. Så det känns som, ja, som du säger, precis den pusselbiten hon sökte.
Ja, och den andra var ju då en högerforward åt Mika Zibanejad och Chris Kreider, och det talades som att de var med och ryckte i Gensel då. Först tyckte Chris Drury att priset var för högt, och det hade han rätt i. Han är försiktig med det, han vill verkligen inte offra någon framtid i de här dealerna.
Det är kanske lite bränd efter förra årets fiasko, får man säga.
Istället kom då Roslovich från Columbus. Och det är inget namn som får någon att liksom skrika att jag måste ha säsongskort nästa år. Men hittills så har han fungerat väldigt, väldigt bra. Men det verkar ju vara väldigt svårt att spela med de två. De har ju testat så många och det blir aldrig någon riktig kemi. Hittills har han varit riktigt bra ihop med de två.
Ja, nej, men det...
Och det känns också så lite så, liksom, vi brukar ju prata jämt om de här namnen som man inte tänker på så mycket, att det är de som är de viktiga traderna.
Ja.
Inte the Patrick Kanes of the world, utan mer såna här.
Ja, nej, men sett till prislappen så får man väl ganska mycket värde där, och Roslovic har gjort över 40 poäng två år i rad och vant sig, och han vill ju gärna spela center, men han har spelat mycket ytterforward i första kedjan med Gaudreau i Columbus där och
ja,
liksom pytsa in en hel del och är en ganska smart spelare, så att, och han kan ju användas, alltså, som han hade kunnat användas som tredje center istället för Wennberg också, slänga in var som helst spelare, så att det är en smart spelare och en användbar spelare som absolut kan fylla den rollen som han får nu.
Ja. Sen är Winnipeg då, och de satsar hårt. Man hade redan innan tagit in Sean Monahan, och sen fick de tag i Tyler Toffoli från New Jersey, som veckan innan sa general manager Fitzgerald att nej, han är inte tillgänglig, han ska vara kvar här, och så var det plötsligt inte så länge.
Nej, det svängde snabbt där. Han försökte ju förlänga med honom snarare, Sån. Men sen så insåg han att Toffoli som är över 30 nu ville ha liksom 6-7 års kontrakt kanske. Och, då, och så började de ramla längre och längre ifrån slutspelsträcket och då valde han att trade honom istället. Och jag tycker inte Winnipeg behövde betala så mycket. Generellt sett hela deadline här så var det verkligen the buyer's market. Alltså, de,
ja.
Alltså väldigt ja, många, många lag behövde ju verkligen inte offra så mycket för att få in en hel del kvalitet. Och det tycker jag att man kan säga här också med Tyler Toffoli. Inget första rundaval behövde de skeppa när man har sett tidigare deadlines när en sån som Ben Chiarot kan kosta ett första rundaval eller Thomas Tatar, första, andra och tredje rundaval. Men här är det ett andra och ett tredje rundaval för Toffoli som ändå var intern skyttekung i Devils och förra året intern skyttekung i Calgary och har en Stanley Cup-titel på meritlistan och fortfarande väldigt bra. Så att, jättebra förstärkningar för Winnipeg med både Toffoli och Monahan som liksom secondary scoring.
De känns väldigt, väldigt bra. Kommer att bli intressant att följa dem i playoff. Toffoli, för nu han spelar i 4 av de 7 kanadensiska lagen.
Ja, just
han
det,
spelar i Vancouver, Calgary, Montreal och nu Winnipeg. Det är bara Toronto, Ottawa och Edmonton kvar.
Ja, just det. Som man ska beta av då. Det är lika bra när han har tagit majoriteten.
Ja. Nej, men de gjorde det väldigt bra. De var en av vinnarna här, definitivt.
Ja, och jag vill, nu kommer en andra applåden här i avsnittet, lite grann till Kevin Cheveldayoff ändå som är inte så lätta förutsättningar där i Winnipeg, dit inte spelarna självmant precis söker sig.
Nej.
Den enda i truppen här som har kommit in utifrån och självmant skriver på för Winnipeg Jets, det är Vladislav Namestnikov. Resten har de draftat själva och i vissa fall lyckats få förlänga som till exempel Colin Hellebuck och Mark Scheifele. Otroligt viktigt där i början av säsongen. Annars hade kanske Winnipeg varit sellers vid det här laget. Fortsatt att liksom bygga om truppen om inte Hellebuck och Scheifele hade velat stanna. Men 13 spelare i truppen har de tradat till sig. Resten har de alltså draftat eller inom SNK:s fall den enda som de har signat som free agent. Så att, det är inte så lätt för Cheveldayoff att få locka dit spelare, men han har lyckats ändå bygga en Stanley Cup-utmanare här.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen kommer vi till ett lag som var väldigt aktivt och det var Colorado Avalanche då. Som de gjorde en del oväntade saker. Det var, var väl ingen riktigt som hade trott att de skulle trada bort Bowen Byram.
Nej.
Och ta in Casey Mittelstadt från Buffalo.
Ja, alltså bortsett från vad Vegas kanske hitta på så måste jag säga att det här var trade deadlines största bomb för mig. Att en one-for-one-trade mellan två så spännande spelare som Mittelstadt och Byram. Och den här traden hade jag aldrig kunnat se framför mig efter Colorados Stanley Cup-titel där 2022. När Byram gjorde ett kanonslutspel och det kändes som att de hade en till Cale Makar på gång. Liksom.
Ja.
För han var ju otroligt bra i det slutspelet och jättelovande och bara 20 bast liksom. Men sen dess så har han istället för att ta ännu större kliv om man tänkte att vid det här laget kanske han skulle alltså nästan var på Cale Makar-nivå, så bra som han var i alla fall då, så har han blivit sämre och sämre. Han har dels haft lite
sämre och sämre.
Ja, men alltså hans underliggande siffror.
Ja, du låter helt chockad.
Ja, men alltså hans underliggande siffror har liksom störtdykt jämfört med vad de var. Och han gör inga poäng längre och har varit nedskickad till tredje backpar i Colorado och fick spela på fel sida dessutom. Han är ju vänsterfattad och fick spela på högersidan och haft skadeproblem framförallt förra säsongen. Så att, nej, inte alls den karriärsutveckling man tänkte. Medan Casey Mittelstadt i sin tur, han är ju också ett gammalt högt draftval för Buffalo, men hade ju baststämpel på sig efter sina 3-4 första säsonger. Att han blev ju inte så bra som man trodde då när de tog honom tidigt i draften. Han var kung för USA, JVM och så här. Man tänkte, oj, ny första center. Ihop med Jack Eichel på den tiden. Men så liksom precis, man kan sätta skärningspunkten 2022 även där. De två senaste säsongerna så har ju Casey Mittelstadt verkligen exploderat i Buffalo Sabres. 60 poäng i fjol, på väg mot minst 60 poäng även i år i en andra centerroll. Och det är precis andra centerrollen som Colorado vill fylla och få in Casey Mittelstadt som vars karriär är rejält på gång nu. Han känns som att han passar perfekt in i den rollen och att Colorado verkligen täppte igen ett hål där och att det var en bra trade för dem, trots att de behövde offra Bowen, Byron då.
Mm. Ja, men sen de tog in även Brandon Duhame från Minnesota, Jack of Trenin från Nashville och Sean Walker som var eftertraktad från Philadelphia. Det känns som de letar efter de här pusselbitarna nu också verkligen.
Ja, alltså Walker blev ju som någon slags Byron-ersättare. Mm. Och sett till Byrons säsong den här säsongen och Walkers succé i Flyers och att han dessutom är högerfattad. Ja, de blev bättre. Ett bättre lag med Walker in i laget. Även om de fick betala ett första runda val. Men då blev de å andra sidan av med Ryan Johansens kontrakt också. Som Philadelphia fick ta emot. Men däremot så måste jag säga att händer kanske lite för mycket. Det har varit nödvändigt visserligen. Men händer det för mycket i Colorados trupp? Alltså, om man räknar alla forwardsvärvningar inför säsongen också så har de ju, de är uppe i 10 nya forwards minst som har spelat.
Ja, mitt under alltihop så tog de in Zach Parise också.
Ja, Parise har kommit in och om man räknar inför säsongen så var det ju Johansson, nu är han borta, Tatar, han är borta nu också. Men det har varit liksom Miles Wood och Ross Colton och så vidare. Jonathan Drouin. Det får nästan lite så här Toronto-vibbar som liksom när det varit snack om att utöver deras big four så har det inte varit så mycket lagkänsla och lagsammanhållning eller vad man ska säga. Eftersom det har varit sånt enormt utbyte av spelare. Och att Colorado,
ja, de har ju en core fortfarande som är den viktiga.
Ja, men det är inte många, det är förvånansvärt få kvar liksom från, framförallt på forwardsidan från mästarlaget. Det är Rantanen, ja,
det verkar inte bekomma dem mycket. De spelar ju fruktansvärt bra med dem. Och snart kan Gabriel vara tillbaka också.
Ja, det sägs ju att han eventuellt gör comeback i slutspelet.
Ja. Och Nikushkin är tillbaka.
Ja, efter det är viktigt. Det är viktigt.
Jag slutar aldrig tro på Colorado under den här generationen. Det ska jag ta om för det.
Nej, alltså absolut. De har ett jättebra lag. Och anledningen till att jag inte tippat att de skulle vinna Stanley Cup inför säsongen var att i vår NHL-bibeln så var det så många andra som hade tippat Colorado. Så jag tyckte det var tråkigt om jag också gjorde det. Så att, och jag såg att Kelly McCrimmon i Vegas som vi onekligen ska komma in på här, han tyckte att Colorado came out of this deadline with a complete roster. Så att de är fruktade Colorado efter deadline.
Ja, det är. Men stackars Ryan Johansson, alltså, han blir tradad till Philly för Sean Walker då i den delen och blir omedelbart skickad till farmlag. De har inga som helst planer på att använda honom. Det är ett fall from grace får man säga.
Ja, och han har samma agent som Cutter Gauthier som ligger i krig med Philadelphia efter vad du kommer ihåg den soppan.
Ja, det gör jag.
Och han har ju haft Tortorella i Columbus och då var han helt i scratch och så vidare några gånger. Så att, det känns som, det blir inget kul för han i Flyers organisation.
Nej. Ja, sen har vi Carolina då. Och det är ju ett väldigt intressant lag här. För det var de som till slut vann racet om Gensel och passade också på att ta in självaste Kuznetsov från Washington.
Ja.
Och man kan väl konstatera att de gick ifrån, du pratade ju nyligen om att de är så försiktiga och inte vill bränna så mycket pengar och inte gör så dramatiska saker. Uppenbarligen så gick de ifrån den filosofin därför att de inser att som hela världen har pratat om jämt att de har allt utom det som har stått i vägen för dem, stått emellan dem och en final är ju avsaknaden av en riktig målskytt.
Ja.
Och nu har de en, eller kanske två.
Ja, alltså det är ju pikant att jag i förra avsnittet alltså sa att Carolina är typ en Jake Gensel ifrån att kunna vinna Stanley Cup. Men att jag ser framför mig att de återigen tar in en spelare av kategorin Jason Zucker istället och sånt där, och inte vågar satsa ordentligt. Men i och med att det var lite buyer's market här och att priserna var lägre än förväntat så vågade Carolina gå hela vägen den här gången. Alltså, vi kommer ihåg i fjol, då var följde de på målsnöret med Timo Meier till exempel, ville inte betala så mycket som krävdes. Nej. Men nu gjorde de det och dessutom Kuznetsov som är en rolig oväntad chansning.
Ja.
Så det är spännande. Jag har sett här att Gensel som har skadat en tag tränar här, kanske ska spela redan i natt då.
Ja, det verkar som att han gör comeback mot Rangers ikväll. Det är ju divisionsfinalen när det är Raleigh.
I kedja med Evgeni Kuznetsov och Martin Natchez i andra kedjor bakom Svechnikov, Aho och Teräväinen.
Ja. Ja, och de fick ju många prospects där, men ingen av sina fyra högst rankade prospects. Så det är ju ändå, det låter inte som någon dum trade för deras del.
Och bara ett första rundaval om det räcker hela vägen till final. Och jag menar, då har det ju varit en ganska bra trade i så fall.
Ja. Så att, man ska ju reservera sig för att man aldrig vet hur människor passar ihop. Och att det är inte alltid förväntad kemi utvecklas. Mm. Men om Jake Ensel är sig själv och i hans artillerilåda så ingår ju att han är klatsch. Att han alltid är bra i slutspelet. Det har ju varit ett av hans signum.
Precis, för att även de här åren när de åkte ut tidigt så i alla fall Gensel levererar mål och poäng. Och framförallt då 2017 när de gick hela vägen senast då, han gjorde 13 mål i det slutspelet. Och vi har konstaterat att han av aktiva NHL-spelare som har lirat åtminstone lika många slutspelsmatcher som Gensel, så han det tredje högsta målsnittet.
Ja.
Så att han är klatsch. Och ja, det var precis det här vi har pratat om att Carolina behöver, så att absolut.
Ja, och Rangers lär få det hett om öronen. Vi kommer från back-to-back emotionell match mot Jersey. Så vi går upp i denna divisionsfinal.
Taggat Carolina.
Ja, så just nu ser det ut som att det är Florida-Carolina i konferensfinal i öst. Det är vad jag så långt sträcker mig i alla fall.
Ja, även om jag har sagt att Rangers kanske vinner divisionen, så måste jag säga att jag också håller med om att jag håller Carolina högre på förande i ett slutspel än Rangers trots allt.
Ja, just nu absolut. Mm. Ja, Rangers har kanske bättre målvakt då i storken.
Ja, där gjorde de faktiskt inget. De litar ju här på Korsetkov.
Ja, och Freddy Andersson som har kommit tillbaka nu.
Ja, vi får se vem som griper första spaden när det är dags för slutspel. Kan jag nämna här också, apropå Kuznetsov, det var ju ändå lite speciellt måste jag säga att de tar honom, kom tillbaka, skickades själv till AHL direkt efter att ha varit i stödprogrammet ju. Jag har haft en bedrövlig säsong, men nu behåller de halva lönen i Washington, och han är ingen rental heller, han har ju kontrakt även nästa år, så det är en liten chansning det här av Carolina, och hoppas att det funkar. Men den som ska ha framförallt orkestrerat den här värvningen från Carolinas sida och pushat för den är Justin Williams, gamla Mr. Game 7.
Ja.
Som är rådgivare till Don Waddell och som håller Kuznetsov väldigt högt efter deras år ihop i Washington. Och han funkade ju väldigt bra under Barry Trotz, en strikt coach. Och därför var det till och med snack om att Barry Trotz ville ha honom till Nashville, Kuznetsov alltså. Okay. Och Justin Williams tror att Kuznetsov kommer kunna liksom med strikta ramar alla Rod Brindamore kunna.
Ja, Rod Brindamore är ju bra på att få, han fick ju ordning på ett tag i alla fall, på Tony D'Angelo och Max Domi och sådana, fick de att fokusera på hockeyn och inget annat.
Ja, samtidigt ska vi komma ihåg att han var inte nöjd med Peter Laviolettes ramar Kuznetsov och sa att han blev använt som ett, vad var det, han kan spela piano men han blev använt som någon som spelar triangel typ.
Ja, nu går vi vidare, hörde du. Ja. Toronto, de hade inte svängrum att göra så mycket. De hade idéer om att få in lite mer backar. Och det fick ju Joel Edmondson. Men de misslyckades med Matt Dumba, vilket är konstigt. Så billigt som Tampa sen fick Matt Dumba, så var det många som undrade vad håller han på med, Trelawney.
Ja, nu har ju visserligen Dumba varit ganska dålig här ett tag, så jag vet inte om det är någon jätteförstärkning. Men absolut, han var ju nästan gratis för Tampa. Ja. Så att, Toronto, lite ovanligt med en så lugn trade deadline uppe i Big Smoke. Jag menar, i fjol så var det hur mycket värvningar som helst. Då var det visserligen Dubba som rattade bygget. Men jag är inte så övertygad om Toronto inför det här slutspelet. Alltså, Ljubushkin och Edmondson in är inte så spännande. Och så är det samma målvaktssida igen.
Nej, det känns inte, det är inte som att man kom ur den här sista breaket med känslan av att oj, Toronto. Kanske, men det kanske är bra för dem med tanke på hur de brukar reagera på press och så.
Ja, på ett sätt så, inget talar tycker jag för att de ska gå längre i år utifrån hur truppen ser ut, men det kanske just det som talar för dem, att de inte har riktigt att de har agerat på ett annat sätt den här gången.
Ja. Edmonton, de går för det. Det kan vi slå fast. Stagade upp här med sådana som Adam Henrik som ju var eftertraktad överallt. Och Sam Carey, båda från Anaheim. Och så kom Troy Stetcher in också.
Ja, det är väl där som är lite svagheten då. Också målvaktssidan såklart. Och se om Stuart Skinner håller i slutspel den här gången. De hade nog helst velat få in en till topp 4 backen som Sean Walker var ju snack om, och att de allra helst ville ha Chris Tanev, men att det var en omöjlighet att Calgary skulle byta med sin värsta rival. Så att de fick ju inte riktigt in den här högerfattade backen som de hoppades på. Men forwardsidan måste jag säga är den bredaste de har haft i McDavid-eran nu, med Henrik som kommer in, och vi kan ju räkna in Perry sen tidigare också.
Precis.
De har ju liksom i fjärde kedjan nu har de Perry och Janmark, det är liksom, och Derek Ryan, det är ändå ganska rutinerade pjäser och ett större djup än de haft tidigare liksom. Nu är det liksom Evander Kane och Adam Henrik i tredje kedjan. Det känns som att de kommer ha möjlighet till bättre secondary scoring än vad de någonsin har haft.
Ja, de är mindre fortfarande beroende av dem såklart. Har man en sån par så har man. Men de är inte helt beroende av McDavid och Dreisaitl.
Nej, för tidigare har det liksom varit att om de inte är precis helt beroende, att då har inte de levererat, då har de inte fått någonting annat.
Men nu har de Evander Kane och de har Adam Henrik och de har Corey Perry och de har en väldigt het Zach Hyman. Du har ju rätt, det är en väldigt, väldigt bred forwardsida. Ja, det kommer bli ett jävla fältslag i väst.
Ja, väst är, oj vad mycket buyers vi har gått igenom där alltså. Alla lag har, det har varit kapprustning. Och då har vi inte ens kommit in på de som kapprustade mest.
Nej, men även nästa lag kapprustade rätt okej, och det är Nashville som har varit väldigt bra på slutet. Ända sedan den där U2-fadäsen så har de, ja, nu har de förlorat någon match, men de är ju, jag fick in min chansning, tycker jag, har gått hem att de skulle bli bra i år.
Jag tippar dem utanför slutspel, inte att de skulle braka ihop totalt, men inte att det skulle räcka till slutspel. Ändå vart en hel del som har hänt i den där truppen senaste året med general manager och tränarbyte inte minst.
Ja.
Men nej, det ser ut att bli slutspel direkt för firma Trots Brunett. Och
det som har varit positivt på slutet är att ett tag där i höstas så var det väldigt mycket hängde på Forsberg, Nyqvist och Ryan Riley. Men det är fler som de har fått produktion framförallt från fler. Evangelista och Novak och ytterligare några stycken.
Och Novak har kommit igång lite nu efter succén i fjol och skrivit nytt kontrakt dessutom och sådär.
Och nu plockar de in dig på bredden då. Jason Zucker som vi pratade om. Och Anthony Beauvillier, det är ju en gammal favorit för Trots också. Han hade honom i Islanders, så det var han bra.
Just det, det är klart det finns en tydlig koppling där. De var ju lite både sellers och buyers, för de skeppade ju å sin sida Trenin då till Colorado, men tog in spelare också och förlängde med Alex Carrier som annars var UFA och hade intresse på sig i backen där. Så att, nej, men Nashville, jag tyckte de gjorde ganska bra. De fick in lite något draftval och så här, men samtidigt så kommer de ur deadline med ett minst lika starkt lag. Och jag menar, att få Jason Zucker för bara ett sjätte rundaval i draften, det är ändå en 27-målsskytt i fjol och som gjort 20 mål majoriteten av sina säsonger i NHL och sådär, att de får honom så billigt från Arizona bara för att Arizona inte vill behålla någon lön och därför priset gick ner så mycket. Alltså, Arizona är ju deadlines stora skämt nästan, alltså, om jag ska vara hård. De är ju lite laughingstock igen här, alltså, för de blöder ju uppenbarligen pengar och skänker bort spelare här istället.
Ja, vilket ju är ett fiasko eftersom de tog in dem i förhoppning om att kunna få till, alltså trada dem igen mot första val.
Första runda val, eller ett andra runda val, eller åtminstone ett tredje runda val, men det blir alltså ett sjätte runda val för Jason Zucker. Det är för dåligt.
Ja.
Och det är inte så konstigt när de har liksom 4000 på matcherna, att de inte tjänar pengar och att de måste då spara kostnader.
Ja.
Så att det är ett haveri, Arizona Coyotes.
Ja. LA Kings gjorde inte mycket.
Nej.
Det var ju då att de kanske hade Linus Ullmark på gång, men det blev inget. Och nu får de hålla sig till Cam Talbot och David Rittich och möjligen Phoenix Copley.
Ja, för visst, det fanns andra målaktiv på marknaden som säkert var lättare att få en Jake Allen som då hamnar i New Jersey istället för Markström, eller en Nedeljkovic från Pittsburgh kanske, men de har ju redan tre backupmålvakter, så de behöver ju inte fem backupmålvakter liksom, utan de får väl hoppas på Talbot då. Men jag tror att den traden Rob Blake allra helst skulle ha gjort var att byta tillbaka Pierre-Luc Dubois till Winnipeg Jets och få tillbaka Villardi i alla fall och massa lönetrymme, eller viss lönetrymme i alla fall. Så att,
du tycker han är ett fiasko, Dubois.
Hittills så får man ju säga att det inte alls blivit vad de hade hoppats på.
Nej. Sen har vi nästan, det känns som att ta på, vad heter det, third rail på järnvägsspåret. Ett lag som riktigt hatat nu av alla andra. Och det är ju Vegas Golden Knights då. Jag citerade Larry Brooks söndagskrönika. Söndags. Vegas, de har väl fortfarande lite space kvar under sitt lönetak av 592 miljoner.
Ja, just det. Ja, precis. Ja. Jag har sett folk gå runt med tröjor där det står inte namn på ryggen utan LTIR istället.
Ja. Ja, de lyckades ju då alltså chocka alla. Det var ju en total from beyond. Ingen trodde att det skulle hända. Och plötsligt har de trailat till sig Thomas Hurt från San Jose.
Ja.
Alltså, det fanns inte på... Alltså, jag satt och tittade på sändningarna här. Hakorna föll verkligen ner i bordsskivorna i de här studiosarna. Bob McKenzie klev in och breakade
den nyheten. The Bobfather, ja. Som har gått i pension egentligen.
Ja.
Den gamla insidern.
Han tog den tyngsta nyheten under hela dagen.
Ja. Och det var verkligen i grevens tid också. Det var ju...
När, jag var precis på slutet.
Ja, precis. Alltså, jag undrar om inte klockan till och med var över deadline när nyheten kom ut.
Och grejen var ju då att de hade redan tradat till sig Anthony Manta och Noah Hannifin. Och redan då var det så att irritation över att de circumventar kontrakt, eller alltså lönetaket. Ja. I och med att de har spelare på långtidsskadelista och inte behöver räkna dem mot tak. Och så tar de Hurtle också. Alltså de befinner sig, vad är det, 30 miljoner taket egentligen.
Ja. Ja, precis. Och så har de ju lyckats få andra klubbar att behålla lön och hjälpa dem lite så. Ja. Det är klart att,
vilket då, ja. Så kan de då förmodligen, om de nu, de är ju inte säkra för slutspelen. Det har ju gått väldigt svajigt.
Sista wildcard-platsen inne har de just nu.
Ja, men skulle de då gå till slutspel så kan de eventuellt, ja, Alec Martinez lär de ju aktivera då. Så får vi se då med Mark Stone hur allvarligt det är. Annars ska ju ha en trasig mjälte.
Ja, det är inte det här ryggproblemet som man har haft länge som man är lite, börjar bli lite sådär, du vet, skeptisk. Mm. Men nu är det ju alltså en mjälte som är trasig och vi får se om man ens kan spela i slutspelet. Så den här gången är det, om ni inte har varit det tidigare så är det i alla fall onekligen på riktigt nu.
Ja, fan, han opererar i ryggen för det gör man inte.
Ja, jag vet. Alltså det var ju till, alltså, så här, Mark Stone, det var ju snack om att han skulle börja avsluta karriären. Alltså.
Ja. Ja. Ja, jag förstår ju att folk blir upprörda. Å andra sidan, det här loophålet, det här... Det finns ju där och så länge det gör det så jag är ju snarare förvånad att inte fler utnyttjar det här än att de gör det. Ja. Så länge det går så kommer de att göra det.
Och det är helt inom reglerna så det är absolut inget fusk de håller på med. Och de har, det är som Kelly McCrimmon, general manager, säger när han får frågor om detta. Hur lyckas ni få in alla de här spelarna? Och han svarar, we pay! Utropstecken.
Ja,
för det gör de ju. De offrar mycket framtid och Hertel kostar ju 2 första runda val om man räknar in David Edström, svensken, Frölunda-spelaren som ett sånt som de tog han i första rundan i fjol, eller ja, i somras då, senaste draften. Och om man då räknar totalt i Vegas korta NHL-historia så är det bara ett första runda val som är fortfarande kvar i organisationen. Det är ju Brandon Brisson som de tog för några år sedan. Alltså son till Pat Brisson, NHLs kanske mäktigaste agent. Så att det känns inte som att det är en slump om man ska vara konspiratorisk att det är just han de behåller. För han är bra att hålla sig på god fot med. Men de har ju offrat mycket. Alltså, de hade 3 första runda val 2017, sitt första år i ligan då. Och det är ju inga dåliga spelare som det blev av det. Framförallt Nick Suzuki offrar de ju då. Erik Brännström har de ju offrat också. Så att de har ju betalat för sig för att få Mark Stone och Jack Eichel och Alex Pietrangelo på förenhetsmarknaden visserligen, men många där till Max Pacioretty en gång i tiden. Och så nu Hannifin, Manta och Hertel. Så att, ja.
Ja, det var inte... Jag ser bara i mitt eget kommentatorspår i bloggen. Det var inte populärt, om man säger.
Nej. Och jag måste säga, Hannifin... också en skräll, alltså de har ju kvar samma backsida i fjol, den här fyrtornsbacksidan som vi satt och hyllade så mycket i slutspelet i Cassidy spelsystem dessutom. Man tänkte att på backsidan, de var inte laget som i första hand behövde gå efter Hannifin, men de tar honom också.
Ja. Det är häpnadsväckande hur de lyckas göra det här emellanåt. Det finns ju då de som tycker att ja, men lönetagsreglerna borde gälla även i slutspelet, men det är ju väldigt svårt, för spelarna har ju ingen lön.
Ja, just det.
Alltså, det blir en massa bonus om man vinner och så, men de har lön under grundserien, och sen så är det overtime i princip. Ja. Obetald övertid.
Ja. Ja, det har du ju helt rätt i.
Och då är det kommer ju aldrig någon att gå med på. Alltså spela fack, och inte ägarna heller vill ha det, så det kommer inte bli något lönetak i slutspelet.
Nej. Nej, det är så det ser ut helt enkelt. Det kommer fortsätta att se ut. Hertel, för att komma in på den bomben igen. Alltså det är ju såklart en jättebra... Han är skadad nu också och har ju opererat knät. Mm. Men ska ju vara tillbaka innan grundserien är slut.
Säger de
i alla fall. Vi får se. Ja, det är klart att det på kort sikt förstärker de jättemycket, de här värvningarna, och att de känns livsfarliga igen när slutspelet drar igång. Om dessutom Mark Stone är tillbaka. Men jag vill också säga så här, att Hertel-värvningen ska ju inte kompromisslöst hyllas här heller, tycker jag. För alltså, de har offrat Edström och ett första runda val för honom nu. Och om vi säger att de hade signat honom som free agent i sommar då. Om han hade varit en rental. Och så hade de skrivit, då hade det alltså varit ett... Han är ändå 30 plus nu, Hertel. Och då hade det alltså motsvarat ett 6-årskontrakt på nästan 7 miljoner dollar för en spelare som kommer från en knäoperation. Alltså det kan kosta dem på sikt.
Ja, så det, säkert.
Så att därför kan jag liksom...
We pay!
Ja, we pay, ja, precis. Så att det här är en kort... Och jag vill ta det här också lite grann från San Jose's perspektiv, för det har varit mycket kritik mot Mike Greer för att fansen där tycker att han inte fått tillräckligt betalt för sina stora profiler han har tradat, Burns, Carlson, Hertel i första hand då. Och att han dessutom då har upptagit nu samtliga retain spots för att behålla lön för de här tre. Och det är ju även nästa säsong det gäller, och i många år till för Carlson och Hertel. Vilket gör att i sin tur... Jag menar, vi såg ju hur viktigt det var att behålla lön vid den här deadlinen, och trader inte gav någonting utbyte om man inte behöll lön. Och det gjorde ju sin tur att det var ingen som ville ha Mike Hoffman, det var ingen som ville ha Mikael Granlund, det var ingen som ville ha Alexander Barabanov eller någon annan där. Logan Couture på sikt blir helt omöjlig att trada också när de inte har några retain spots i kommande år. Så att, nej, Greer har väl inte gjort något superjobb här får man säga. Samtidigt har han suttit bakbunden, och när vi har kritiserat lag som har hållit fast vid sin kärna för länge, så är ju samma sak gäller ju verkligen San Jose. Och det är ju Doug Wilson, hans företrädare Greer, som satt framförallt San Jose i den här sitsen och gjort det väldigt svårt för Greer att ratta San Jose.
Förhört är det härligt. Han går från ett absolut bottenlag till en contender.
Ja.
Och han sa i det första intervjun att ja, det var ju det jag ville komma någonstans till ett lag som kan vinna. Men min fru är inte direkt ledsen över destinationen heller.
Nej, det ska man ju säga att det är en fördel för Vegas också här sen de kom in i ligan, precis som Florida till exempel och Tampa och Nashville och så här, att det är ju ingen delstatsskatt heller i...
Dels det, men så är det för fan härligt, underbart väder och mer roligt än någon annanstans.
Ingen tråkig tillvaro i Vegas.
Nej, sen har vi Tampa då, och de åtminstone visar det att de har ju på intet sätt gett upp. De försöker förstärka och fick ju framförallt in The Duke.
Och du Duclair som visar framfötterna direkt i den här 7-0-segern då mot...
det skanderades på läktaren om The Duke, och han sa det hade jag aldrig trott att det skulle ske i Tampa.
Nej,
han var ju från där.
Exakt. Ja, men det tyckte jag var... honom fick de ju någorlunda billigt också med tanke på att de kunde ta emot hela lönen i och med att Sergachev är på long time injury reserve, och han blir det svårt att bara kuppa in när slutspelet börjar, för han är ju gipsad med dubbla benfrakturer.
Ja, jag tror vi kan glömma det.
Ja, så att, men ja, de fick in både Duclair och Dumba i alla fall ganska billigt. De sägs ju har varit nära Noah Hannafin, men de vill inte betala ett så dyrt pris, speciellt när de knappt har några tillgångar och i form av draftval och talanger och sådär. Men att de ska ha varit muntligt överens med Hannafin om en förlängning om han hade blivit tradad dit. För att Hannafin så gärna vill att det tampa. Så vi får se om det sker i sommar istället då, på fredagsmarknaden.
Just det.
Men,
men du såg ju, du sprasslade till här mot Flyers, och jag får en känsla av att alla inte, det är ingen som är så här längtat efter att få möta Tampa i slutspel.
Nej, om Vasilevski kan återfå formen dessutom, där har de sparkapital. För det har, har ni hört i poddsäsongen här att jag inte är så nöjd med hans insats senaste året.
Men ska jag släppa en bomb här i podden då, så om man ska vara osentimental alla Boston, så ja, på sikt tyvärr så hade det kanske gynnat Tampa att trada Stamkos över Deadline.
Ja, men det är inte aktuellt. Där blir det sentimentalitet. Du skulle, ja. Tänk dig stämningen i truppen efter den traden.
Ja, du hade inte kunnat spela in en podd, kan jag säga.
Nej, men Hedman och Point och sådana här, de skulle ju vara i uppror.
Ja. Ja. Nej, det är ju så. Men samtidigt så har ju Tampa...
Jag ska berätta det för Victor. Att Ekligt tycker att ni ska trada
Steam. Nej, det behöver du inte säga. Ja. Nej, men samtidigt så har ju Tampa varit kända historiskt sett, om man blickar tillbaka tidigare regimer också, för att inte vara så sentimentala med sina ikoner, så som Martin Saint-Louis försvann en gång i tiden och så som Le Cavalier köptes ut och Dan Boyle och Brad Richards och så vidare har tradats. Så att,
Ja, behövs det. Ja. Nu ska vi inte fastna i Tampa. Vi måste rappa ihop det här snart.
Ja, vi har hållit på länge nu.
Och apropå Philadelphia då, så de har ju, ja, det är några moves, men jag är mest imponerad av Philadelphia, att även om den här säsongen har varit så succé och de åtminstone tills vidare ligger på slutspel, jag är inte helt säker på att de kommer att göra det hela vägen. De här som kommer, det kan vara på deras bekostnad Islanders tar sig in. Men det imponerande är att de har siktet inställt på framtiden fortfarande. De liksom viker inte för det, för att det känns så lockande med kul slutspelsutsikter i år.
Nej, jag håller helt med. De har helt rätt inställning. Bra gjort av Breer. Han får också en applåd. Den tredje i podden här. För hur han har skött sitt värv sen han tog över ungefär vid den här tidpunkten förra året.
Detroit, som är sista laget som just nu är på slutspelet, de gjorde inte mycket. Det gjorde inte New York Islanders heller då. Det var Patrick Roy här i deras stora värvning den här säsongen. Ja. Lula Morello, det skrev Larry också om häromdagen, att det är lite underligt att han har blivit så försiktig. För det var han inte när han var i New Jersey. Det var han ju, tog ju ofta, eller var ju stora jävla trailer han ägnade sig åt.
Avsluta med Ilja Kovalchuk på ett 13-årskontrakt, eller vad det var.
Ja, men det ser ut att gå bra ändå för Islanders. Sen är det New Jersey längre ner då, som ju fortfarande då, visst då för några dagar sedan, fortfarande hade bilden av att de ska till slutspel och därför trailar till sig två målvakter. Men det var ju inte riktigt av den klass de hade hoppats.
Nej, alltså Jake Allen och Kekkonen, det är möjligt att de är bättre än vad de hade tidigare. Schmidt och Dås, det är mer rutin i alla fall. Men att de ska vara pusselbitarna som lyfter New Jersey förbi Islanders och sen också förbi Detroit eller Philadelphia eller Tampa, det har jag svårt att se.
Ja, jag såg dem igår och återigen slås av hur stor skillnad det är mot i fjol i själva den kollektiva utstrålningen. Att dels att det inte går inte samma explosivitet och fart och energi. Utan också att de ser, liksom, det syns att de har sämre självförtroende. Att de inte tror på det här. De trodde i fjol att hamnar vi i underläge, vi kan vända vad som helst. Det har de tappat.
Ja, för det var det som var identiteten för New Jersey i fjol. De var det mest sprudlande laget i hela NHL för säsongen. Och det ser man inte nu.
Nej, och det blir väldigt tydligt när man ser dem där. Och sen, Dougie Hamilton är ju fruktansvärt avsaknad. Deras powerplay är riktigt jävla B nu.
Och det som var 40% i oktober med Doug Hamilton.
Jag tror att de får det extremt svårt att ta hem det här. Och det är en grav besvikelse för dem. Deras bild var att de skulle till slut spela och till och med utmana. Bratti såg jag i en intervju här om sist. Han var väldigt frank med det. Vi trodde att det skulle gå bra bara för att det gick bra i fjol. Att det bara skulle fortsätta av sig själv. Och det gör det aldrig.
Nej, det är upp till bevis faktiskt för den tidigare så hyllade Tom Fitzgerald och skaka liv i det här lagbygget i sommar. Alltså det är en otroligt viktig sommar för New Jersey Devils om de ska komma på rätt köl igen.
Ja, men du, det finns ju en massa lag till då, understrycker, men vi kan inte.
Nej, vi kan tyvärr inte. Då blir det ju 3 timmar här om vi ska köra sellers-perspektivet också. Vi har kommit in på vissa lag ändå, men nej, vi får väl nöja oss där och knyta ihop buyers-säcken så här efter en halvtimme ungefär.
Ja, men det blir bra. Nu ska jag ladda för kvällens fina omgång här. Det är ju rätt många, framförallt är det ju spännande med divisionsfinalen här. Carolina Rangers, jag tror att Rangers får det väldigt svårt.
Ja.
Ja.
Ja, det är spännande.
Sen är det, sen är det toppmöte mellan Dallas och Florida. Det är två kanoner. Det kan vara en försmak av finalen.
Absolut. Absolut. Ja, det är ganska stor chans att det blir final till och med. Ja, det är...
Ja, vi är i spurten nu, Per Björman. Ja, vi är i det. Spurten. Eller vad sa jag först?
Spurten.
Den här spurten blir någonting.
Ja. Ja, men det får väl bli slutord. Och, så...
Inga fula ord den här veckan.
Ja, just det. Det var ju väldigt vulgärt förra gången. Icke håg till och med.
Ja.
Hur det nu råkade bli så.
Vi städar till dig då. Det var bra.
Ja, vi har skett till oss. Ja. Nej, men tack så mycket för att ni har lyssnat på oss en vecka till här. Ett långt avsnitt blev det. Och så hörs vi när vi har kommit ännu längre i spurten nästa vecka.
Spurten.
Hej,
hej. Hej då.
Hej, hej.
Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, punch, beat, so much
blood. Hallå.
One, two, punch, beat, so
much blood. Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so much blood.
Hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.